Myndigheten för delaktighet har fått en ny generaldirektör. 48-åriga Malin Ekman Aldén har en bakgrund i synskaderörelsen.
Ja, vem är jag mer? Jag är ju medlem i Synskadades Riksförbund och har varit det i väldigt många år. Jag är synskadad sedan jag var liten och har tidigare i mitt liv varit ganska aktiv både i Unga Synskadade och SRF. Sen har jag familj och ja, vanlig person på många sätt.
Du har också suttit i styrelsen för SRF-distriktet.
Mm, det har jag gjort 2 gånger tror jag. Fast det är länsförbundet första gången.
Ja, och sen var du under ett antal år generalsekreterare i det som då heter SHIA, som nu heter My Right. Mm. Och du jobbade där som informatör och journalist tidigare, och sen har du varit på Socialdepartementet fram tills nu.
Mm, precis. Jag började, faktiskt mitt allra första jobb gjorde jag uttidningen, som var en sån här taltidning. Nästan det roligaste jag gjort. Och sen, men sen har jag jobbat då många år på SHIA. Jag var generalsekreterare från 2000 tills jag slutade 2008. Och sen har jag varit chef för äldre- och funktionshinderfrågor nu ganska många år på Socialdepartementet. Jag kom hit till myndigheten 1 april förra året som tillförordnad. Och sen har de under tiden rekryterat och då har jag sökt tjänsten. Och så fick jag den nu. Så är det.
Vad är det grundläggande uppdraget för myndigheten?
Myndigheten för delaktighet som bildades för snart 3 år sedan. Vårt uppdrag är ju då, om man tittar på instruktionen, att vi ska följa hur väl olika aktörer och nivåer i samhället implementerar funktionshinderperspektivet som en del av sin verksamhet. Vi ska också följa hur levnadsförhållanden för personer som har funktionsnedsättning utvecklas och då i jämförelse med andra människor i samhället och andra grupper. Funktionshinderpolitiken är ju tvärsektoriell, så den omfattar ju alla politikområden och vi ska serva i princip alla, och vi är ju inte experter, så det handlar ju väldigt mycket om att samarbeta med andra myndigheter, med landsting och kommuner, med civilsamhället, alltså olika organisationer och sådär.
Och som enskild person med funktionsnedsättning, då hör man inte av sig till en sån här myndighet?
Nej, vi har ju inte individuella stöd eller så, utan vi jobbar ju mer med generella. Men det är såklart, har man ju alltid möjlighet att gå in på vår webb och titta vad vi gör. Vi har ju väldigt mycket material om till exempel konventionen om man är intresserad. Man kan också via vår hemsida länka upp sig till olika webbutbildningar som kan vara kul att gå. Det kan man göra som enskild.
Vad har ni för makt i förhållande till exempelvis kommuner och landsting?
Nej, vi har inte makt. Vi är inte en så kallad normgivande myndighet som Socialstyrelsen till exempel, som utfärdar föreskrifter utifrån lag. Det har inte vi i vårt uppdrag. Utan vi är en stödjande, främjande och kunskapsgenererande myndighet. Så det är vårt verktyg att samla ihop, presentera, systematisera kunskap och sen också utforma olika stöd och främjande verktyg för att liksom utifrån den stödja olika aktörer att bli bättre på det här området. Och sen förstås att följa upp är ju en, kan man ju säga, en maktfaktor i sig, att visa upp hur läget är. Men det är på det området som vi finns, som det ser ut nu.
Och till den här utåtriktade verksamheten så finns också en generaldirektörens blogg.
Ja, precis. Johanna som sitter bredvid här, nu ser ju inte ni som lyssnar på det här, men Johanna jobbar på kommunikationsavdelningen, och kommunikation blir väldigt viktig i en sån här verksamhet, för det handlar ju, all den här kunskapen som vi samlar ihop och presenterar, den vill man ju också att folk ska känna till och använda. Och så då har vi väl försökt nu under året egentligen, eller sen jag kom, pröva lite olika koncept för att jobba, och sociala medier är ju ett sånt som kan vara bra. Och då, eftersom jag tycker om att skriva och engagerad i det vi gör, så provade jag en blogg. Så det har jag gjort under hösten blir det, nu är det vår. Nu har det varit lite stilt, det beror på att det var ganska mycket att göra av det här. Men tanken är att vi drar igång igen. Sen håller vi alltid på, att utveckla, så vi får se om bloggen ska se likadan ut, om vi ska ha gästbloggare, om vi ska, ja, sådär. Men vi kommer att jobba med massa andra verktyg också, både på sociala medier och på andra sätt för att liksom sprida kunskap, men också för att diskutera frågorna, för det är ju, vi ska ju också kunna debattera det som inte fungerar och inte är bra. Så att ja, så är det.
Och vad är det som driver dig? Vad brinner du för?
Nej, men jag tror faktiskt att jag brinner för sådana ganska grundläggande saker som allas lika värde, och det kan man ju tycka låter som en sån här retorisk fråga, men jag tycker mycket av det man ser i samhället i form av ojämlikhet mellan, ja, för personer med funktionsnedsättning bland annat, det handlar ju om att man faktiskt tycker att man har ett, eller liksom man kanske inte uttalar det, men det finns ju underbyggt att det finns, att man har inte samma värde som andra. Och det brinner jag för. Och tror man på allas lika värde, så måste man också skapa förutsättningar sen för att man ska kunna få liksom utöva sin lika rätt och finnas med på samma villkor, eller på motsvarande villkor som andra, såklart. Så det är nog min grundtes. Sen brinner jag för ett antal liksom frågor. Jag tycker att möjligheten att få arbeta och få sysselsättning är helt grundläggande. Det handlar om, åtminstone i Sverige, det är en bas för faktiskt delaktighet i samhället. Det handlar också om att få en dräglig ekonomisk situation, både när man är i arbetsförhållande men också när man blir äldre. Så det är basalt på många sätt, och där finns det ju, det är väldigt stora problem tycker jag fortfarande. Sen tycker jag också att en fråga som jag faktiskt brinner ganska mycket för efter alla år på departementet, det är också att det här, att det är ju en hel del, vad ska man säga, åldersdiskriminering i det här landet. Det känns som att det är någon sorts magisk punkt när man går från över en viss ålder, så förväntas man bli liksom en annan sorts person. Man förväntas inte få styra sitt liv, utan man ska mer liksom ta emot än ge och så. Det tycker jag är en konstig ordning, och jag tänker att det är ingen som kommer att, ingen av oss vill ju egentligen acceptera, vi kommer ju alla, om vi lever, hamna där och så. Så jag tänker också att äldres villkor i relation till funktionsnedsättning är något som jag tycker är väldigt viktigt att titta på, som jag tycker vi har varit lite dåliga på att uppmärksamma. För det ser lite annorlunda ut såklart om man får en funktionsnedsättning när man är äldre, men man har ju samma rättigheter och så som när man är yngre. Och det är också en fråga jag tycker känns viktig att få jobba med, och som är ju ett perspektiv. Och sen såklart frågor om barn, för det är ju så att om man har en funktionsnedsättning och är liten, det är ju grundläggande att man får en vettig start i livet på olika sätt, för att livet sen ska, det är ju en hyggligt tuff resa att leva med funktionsnedsättning, så är det ju för alla som gör det, och man behöver få en bra bas att stå på olika sätt, så det är ju också jätteviktigt, så skolfrågor och sånt, så att jag brinner för ganska mycket som du har.
Ja, vad är det som har gjort att din resa har gått bra?
Och jag tycker den här frågan är så jättesvår, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte haft någon sån strukturerad plan för mitt liv eller min karriär, utan jag har tagit chansen när den har kommit, och sen kanske jag har vågat ta chansen. Det är inte minst, det är ganska, det tror jag, om ni hör det här som själva får kostnadsättning, även om man lever med det, så känns det vissa saker ganska läskiga att göra, men jag har väl ändå lyckats. Sen tycker jag, och det är en viktig fråga för mig, att det är ju inte så, bara för att man har funktionsnedsättning är man inte lika. Man delar ju en dimension som är jätteviktig, men vi är inte lika, och vi har olika förutsättningar och vi har olika bakgrund. Och det spelar också roll för hur livsresan ser ut, såklart. Var man kommer från, man föräldrar och så. Är man född i Sverige eller inte? Allt som på något sätt påverkar andra människor påverkar även oss. Så att det är svårt att säga varför det har blivit som det har blivit för mig. Och sen har jag fått chansen av många. Jag är oerhört tacksam mot många inom funktionshinderrörelsen, där jag ändå på många sätt startade, inte minst SRF, som har trott på mig och andra som har varit unga och varit kvinnor och så. Det är sånt spelar roll för hur det går sen. Så att jag tänker att det är någon kombo, och sen vill jag. Det vill jag fortfarande, så är det. Så, ja. Men det finns nog ingen sån här... Ja. Det kanske har varit tur också, vad vet jag? Jag vet inte faktiskt.
Och vad hoppas du uträtta som generaldirektör?
Men jag hoppas flera saker. Dels hoppas jag att vi som jobbar på myndigheten ska tillsammans bygga något som är riktigt bra, där vi trivs, där vi utvecklas, där vi verkligen utnyttjar allas. Alltså att det blir en riktigt bra arbetsplats. Jag har inte större planer än så, utan jag lyckas med det där så... Och målet är ju någonstans att funktionshinder ska vara ett perspektiv i all verksamhet, oavsett om man sitter på Arbetsförmedlingen eller Transportstyrelsen. Man önskar att det ska vara något självklart att tänka på. Vi har ju en jättestor andel av befolkningen som blir äldre. Många kommer ju få en funktionsnedsättning när de blir äldre. Det är ju så det är liksom i livet. Så att det här är ju ingen liten fråga. Och så kan vi bidra till att det där medvetenheten etableras ytterligare och blir bättre. Och då hoppas jag också att den diskriminering som trots allt finns i samhället, att den också blir mindre.
Och det som du har tagit upp bland annat på din blogg, du har skrivit om i LSS-debatten till exempel, att du är rädd för att patientperspektivet smyger sig in och kommer tillbaka.
Det är en väldigt komplicerad fråga, LSS och personlig assistans, som är ju väldigt liksom medial nu. Och jag har jobbat med den, inte här på myndigheten men på departementet i många år. Och jag tycker ju så, LSS när den kom, så målet med LSS och även med personlig assistans, det var ju att skapa förutsättningar för delaktighet även för grupper som har väldigt omfattande funktionsnedsättning. Som tidigare, innan lagen, var hänvisade till liksom ett liv på mer eller mindre, kanske inte institution var det då, men det var olika typer av sådana boendelösningar, för att det gick inte på något annat sätt när man hade den typen av funktionsnedsättning. Och sen kan jag känna att i hela debatten nu så har det börjat handla väldigt mycket om vård och omsorgsbehov och väldigt lite om delaktighet. Man måste liksom lägga fokus på just den här rätten till delaktighet och att det är det som är syftet. Sen är givetvis omsorg och vård för många en del av vardagen som också måste fungera och ha hög kvalitet och så. Men det är inte målet, utan målet är delaktigheten. Och svänger man på det, då är man ju tillbaka i en väldigt gammaldags syn på funktionsnedsättning som en vård- och omsorgsfråga. Och det tror jag ingen av oss som har en funktionsnedsättning är särskilt intresserad av att hamna i. För man vill ju vara en samhällsmedborgare såklart, på lika villkor som andra. Och då förminskar man också människor till bara sin funktionshinder. Liksom. Och det är ju bara en dimension i livet. Det är inte det första, vi är ju personer med olika intressen och behov i första hand. Sådär, som vill olika saker och ska kunna göra det då.
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, hur viktig är den i ert arbete?
Ja, den är ju grunden kan man säga, och det har ju regeringen skrivit då också i vårt uppdrag. Och vi lämnade ju i juni till regeringen förslag på ett upplägg för en ny så att säga, funktionshinderspolitik. Och där har vi då föreslagit att den ska bli ännu tydligare som i grund och att det ska fastställas av riksdagen och så. Eftersom målen som ligger idag, de togs ju innan konventionen fanns, de är ju från år 2000.
Vad är viktigast att förändra i Sverige på delaktighetsområdet?
Ja, vad är viktigast? Jag tror faktiskt att det finns två helt grundläggande frågor. Och det ena är ju skolan. Att elever som har en funktionsnedsättning, oavsett vilken, eller en kombination, de måste få jämlika förutsättningar att klara sin skola. Och det gäller även den som, och de som går i särskolan måste förberedas för att också kunna få ett arbete, den som kan då. Så skolan är helt central. Och det andra är ju arbetsmarknaden såklart. För att står man utanför arbetsmarknaden ett helt liv, då är det tufft. Det är tufft ur inkluderingssynpunkt, det är lätt att hamna utanför och man blir väldigt fattig, så är det. Och det är en orimligt stor andel av personer med funktionsnedsättning som står utanför idag. Det finns nog ingen patentlösning, det är ganska svårt och finns inga goda exempel att ta på internationellt heller, men att vi måste göra något är ganska uppenbart, för att det är ett oerhört slöseri med mänskliga resurser. Och jag tror också mycket på att, tänker det lite grann från min personliga erfarenhet, att man måste också ge människor chansen, och det att vi som är äldre som jobbar också ska försöka bidra till att släppa in yngre och sådär. Det gäller liksom att få, det gäller ju väldigt mycket att få det första jobbet, få erfarenheten så. Just sådär, när man tittar runt omkring sig och ser på nyheterna varje kväll, så är det ju en dyster värld. Så är det ju. Och det kan man ju bli väldigt ledsen över på många sätt. Och det handlar kanske inte om funktionshinderfrågor bara. Det handlar väl mer om klimatet. Det handlar ju om den politiska utvecklingen i många länder. Ja, allt det där. Så det är klart att då kan man ju bli lite pessimistisk. Men jag tänker ändå, i det här jobbet som vi har här på myndigheten, så tycker jag ändå att det... Vi har ett väl utvecklat välfärdssystem, vi har mycket resurser trots allt i samhället. Vi har gratis utbildning för alla, vi har bra lagstiftning generellt. Det borde inte vara omöjligt att komma betydligt längre i här hemma i Sverige.
Det sa Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD.